Han är precis som du pratade om här tidigare. Han är mest känd för äldre Karispor kanske i första hand. Han kom ju till Karis 1929, årsskiftet 1929-1930, så då blev Karis Köping.
Mm.
Och han kom dit för att bli föreståndare, som du sa, eller rektor för Karis Billnäs samskola, alltså privata läroverket då på orten. Och då, för de flesta äldre Karisbor så är han känd som rektor och lärare. Men han var också under sin tid känd inom det akademiska, också i nordiska kretsar. Han var rätt välkänd faktiskt som etnograf och historiker. Så att det här är en liten del av honom som har mer eller mindre glömts bort.
Men kan du berätta lite mer om det här, just att hans vetenskapliga arbete?
No, han var alltså från början etnograf, eller egentligen ville han i ungdomen bli filosof. Men det är en annan historia som är lite för lång för att gå in i här, men den berättar jag om i boken. Han var alltså etnograf, eller så som det hette på den tiden, folklivsforskare. Han forskade då alltså i den svenska landsbygdsbefolkningens, bondebefolkningens liv och hur de tänkte och tyckte. Det här med att vara etnograf betydde det att man gjorde fältstudier. Han reste alltså omkring på landsbygden och tecknade upp traditionsmaterial, hur man byggde hus, hur man tänkte, hur man levde och så vidare. Men med tiden blev han faktiskt mer av en historiker faktiskt och sysslade mindre med det här egentligen fältarbete och pratade med folk, utan gick till de historiska källorna och skrev historiska böcker.
Oj, jag skulle älska det här jobbet att åka runt till folk. Ja, men det gör jag ju egentligen som radioreporter, men jag tecknar inte ner så mycket. Men det här var det ju det som han blev väldigt känd för just utanför Karis gränserna. Men som jag sa, så det där i Karis så var han ju mera känd som rektor, och sen var han ju också kommunalpolitiker. Hur tror du att John Garberg hann med allt det här? Jag menar både det här med lokala som jag nämnde, men också just det här forskningsjobbet.
No, det är svårt att säga så här direkt, men det finns ju ett så gammalt akademiskt ideal som säger ungefär så att det är ädelt att ge sitt liv åt vetenskapen. Och jag tror att han nog omfattar den här principen ganska väl. Så det finns, jag drar mig till minnes nu, jag kommer inte att återge det här citatet exakt, men hans äldsta barn Barbro lär ha sagt så här, att det var lätt att veta när pappa var ledig, för då satt han vid skrivmaskinen. Alltså ledig, han var då ledig från sitt riktiga arbete, alltså som rektor och lärare. Då kunde han syssla med sin forskning och med att skriva och så.
No, men för att lite tänka tillbaka då, jag menar han levde 1899 till 1974 och från, ska vi säga, 1929-1919 alltså, så var han ju i Karis. Så hur såg Karis Köping ut under John Garbergs tid?
No. Vi ska komma ihåg att han bodde ju i Köpingen under större delen av sitt vuxna liv. Staden, eller Köpingen, såg väldigt mycket annorlunda ut 1929 än vad den gjorde när han gick bort, alltså 1974. Karis var ju på många sätt ett nytt samhälle. Sen sekelskiftet 1800 så blev det här ett stationssamhälle, en järnvägsknutpunkt, som blev egentligen en blandning av den gamla, ska vi säga, mer konservativa landsbygdsbefolkningen, också ett nytt industriellt samhälle. Vi kan ju prata om den nya industrialiseringen som kom till exempel med sisofabriken, men så har vi också brukarna i närheten. Billnäs satt sin prägel till, där har vi en stundvis ganska radikal arbetarrörelse. Så det var en blandning av många världar och av nytt och gammalt.
Mm. Ja, om vi nu pratar nutid, så du fick ju uppdrag av föreningen Garbergs Center. Det är en sån här lokalhistorisk förening. Det är också så att skriva den här biografin om John Garberg. Vänta, så när var det som du fick det här jobbet?
Det var drygt 2 år sedan, så att jag har hållit på med det här över 2 år.
Mm, det har ju varit ett digert jobb. Hur väl kände du till John Garberg själv då?
Jag måste erkänna att jag kände inte igen personen Garberg, utan det var nog närmast så att jag hade hört om den här föreningen Garberg Center. Det var inte heller något namn som till exempel är känt för mina föräldrar, fast jag är alltså karisbo, så vår familj är inflyttad. Så vad heter det, mina släktingar har inte gått i skola i Karis, så att det därför var jag inte känd i hushåll heller.
Mm. Ja, men nu har du ju faktiskt blivit mer än bekant med honom. Men har det varit lätt eller svårt att hitta uppgifter om denna John Gardberg?
Det hade varit väldigt lätt att hitta uppgifter. Det problemet snarare det är att sortera i mängden av material som han har lämnat efter sig. Jag skulle säga att han var något av en grafoman. Alltså det här betyder att det kan betyda att man är en tvångsmässig skrivare. Det var han inte nödvändigtvis, men han skrev väldigt mycket. Han skrev brev som han sparade kopior av, och han skrev alltså dagböcker och allt möjligt som belyser hur han tyckte och hur han tänkte. Och det har varit det här klassiska problemet att välja vad som ska med och vad som inte ska med, snarare än att hitta någonting.
Ja, vad är det som du har tagit fasta på då, när det är ju ändå frågan om en otroligt mångbegåvad man? Så vad är det som du har lyft fram?
Jag har ju försökt att eftersträva någon slags total balans mellan alla de här områdena, vilket ju förstås är omöjligt. Sån här historiker, nu du kallar det en biografi, det är inte en regelrätt biografi, utan det är lika mycket en historia om Karis. Det är en historia, så där, om vi ska kort sammanfatta boken, så det är en bok som berättar hur John Gardberg tänkte om Karis och om hur Karis tänkte om John Gardberg. Det blir ofta det här resultatet med sådana här historiker, att det blir en blandning mellan beställarens, det vill säga den här föreningens önskemål, och författarens egna intresseområde.
Mm, mm. Och du är ju historiker, så det är ju klart att det handlar ju om mycket mer då än kanske bara en person.
Ja, och det, för mig som historiker så intresserar det de större sammanhangen, också utanför Karis, och vad heter det han? John Gardberg platsar in i Finlands historia överlag.
Mm. Men nu kanske det är så här lagom tillfälle att fråga efter en så här rolig historia eller en anekdot. För jag har nog förstått att när jag har någon pratat med gamla Karisbor, så finns en hel del historier ändå kring denna John Gardberg.
Jo, det finns många, många historier om John Gardberg. Men min favorithistoria är fortsättningsvis den som jag hamnade in i radion här för en tid sedan. Det vill säga historien om hur statyn Eurydike hamnade utanför stadshuset i Karis.
Ja, det var ju då i samband med att det här, de här karrarna rustade upp Eurydike till sin forna glans. Så då var det kontakt. Jo, men berätta.
Alltså, det var så här att 1952 kom den här frågan upp i Köpings fullmäktige. Köpingshus, eller nu var stadshuset i Karis, då blev färdigt 1945 och ritat av Hilding Ekelund. Men under kriget så var materialbristen så stor så att Hilding Ekelund han hade inte helt enkelt råd att förverkliga alla sina visioner om det här Köpingshuset. Men 1952 fanns det då tillräckligt med pengar för att han skulle lite kunna få piffa upp gården med den här statyn, som är då en skulptur av Gunnar Elfgren. Men det blev ju bråk om den här statyn då. Och det blev egentligen bråk i Köpingsfullmäktige om alla frågor om offentlig konst. Till och med Tove Janssons väggmålning i nuvarande Kielankoulu blev det bråk om. Och John Gardberg var alltid på den försvarande sidan, att det här med kulturen var viktigt att ha det här inslaget i det allmänna, så att säga. Men den här diskussionen är så rolig då, för att man klagar på allt möjligt. Bland annat hade den här statyn från början inte två armar. Det var väldigt vanligt, det liksom efterliknade någon slags antika skulpturer, men att man tyckte att man köpte en halvfärdig skulptur. Man tyckte inte att det var riktigt sedigt med att ha en naken kvinna framför stadshuset. Det var det ena med det andra. Och den var ju dyr också. Den kostade 350 000 mark, vilket i dagens pengar är något så här mellan 11 000 till 12 000 euro. Och det var mycket pengar på den här tiden. Man kan ju jämföra med konstverken som nu är på, vad heter det, nya järnvägsbron i Karis. Så det är två konstverk, varav var det kostar väl 3000 euro eller någonting sånt här.
Men där hade jag sagt att det var nog allt för billig konst, men i alla fall.
Ja. Och största enskilda orsaken till varför man fick faktiskt den här skulpturen uppförd var att det fanns en anonym donator som alltså efterskänkte då halva kostnaden. Och jag har absolut ingen aning vem det här kan tänkas vara.
Ja, det har aldrig hittats. Så han var den som i alla fall försvarade att Eurydike, så hon skulle vara, fast hon så att säga var som Pumpvikens Putte sjöng, att hon är nackiga. Så att fast hon var utan kläder, så han förespråkade konst. Han skulle säkert ha förespråkat också just det här med den här järnvägskonsten som nu finns på bron och sånt.
Ja, det tror jag.
Och kanske till och med, ja men det var inte nu stadens sak heller att tala om de här priserna. Och det ska vi lämna. Det att det nu i dagens läge finns en sån här lokalhistorisk förening, Gardberg Center, uppkallad faktiskt efter John Gardberg, så säger ju ändå någonting om hans storhet i Karis. Känner du till hur den här föreningen grundades förresten?
Enligt min förståelse, den grundades ju 2004 och den grundades ju till stor del för att man ville rädda det här huset, Gardbergs hus, alltså hans eget hus där familjen bodde på Nabogatan in vid skolan. Och den här föreningen tog sig då ändå att rusta upp och restaurera det här huset och vad heter det. Den här föreningen grundades ju av ett par, ska jag säga, lokalhistoriska entusiaster som också ville lite jobba vidare i John Gardbergs anda med att, vad heter det, samla traditionsmaterial och skriva lokalhistoria helt enkelt. Att det är ungefär så som den här föreningen har kommit till.
Och det har de kommit bra igång med faktiskt. Jag menar, jag rekommenderar till exempel att ta kontakt om man vill besöka till exempel det här lokalarkivet, Arresten till exempel. Men det om det. Tillbaka ännu till sist till den här boken avslutningsvis. Alltså, det är en sån här blå, i olika blå nyanser, blå lila, och den heter En stor aktör i ett litet samhälle, John Gardberg, 1899-1974. Victor Wilson är alltså författare, han är med här i studion, och Gardberg Center är det som har kommit på tanken och står bakom det här projektet. Så om vi nu tänker oss den här boken, så vem tycker du själv, Victor Wilson, skulle vara betjänt av en sån här bok? Vem passar den för?
Alltså jag skulle, nu kommer jag att vara lite pretentiös, men det är en ganska viktig bok för Karis moderna historia som inte egentligen är skriven ännu. Så att alla som är intresserade av Karis historia först och främst, så tror jag är väldigt intresserade av den här boken. Och jag tror också att i ett lite större, ska vi säga, finlandssvenskt idéhistoriskt sammanhang, så är den här också intressant. Så för vem som helst som är intresserad av hur man tänkte och gjorde finlandssvensk politik och kultur under 1900-talet, så kan också vara intresserad av den här boken.
Så långt ut över Karisborna. Och jag tänker själv så här ändå, när man i dagens gymnasium nu, Karisbildens gymnasium, är väldigt intresserad av att just gräva i den här lokalhistorien, så perfekt sidolitteratur, egentligen en kursbok borde vara kanske.
Ja, det är ju där som jag själv också har börjat, i Karisbildens gymnasium på den här banan, så att det passar väl med perfekt, skulle jag säga.